Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Kärnkraften har länge varit ett hett debattämne, särskilt efter svåra olyckor som Tjernobyl och Fukushima. Men dagens debatt är betydligt svalare. En kontroversiell fråga är fortfarande hur det använda kärnbränslet ska tas om hand. Östhammars kommun har sagt ja till att inneha ett slutförvar, men hur ska det se ut och hur ska det hålla i 100 000 år? Redan idag förvaras cirka 7 000 ton högaktivt avfall i Oskarshamn i det som kallas klabb, i väntan på en lösning och ett regeringsbeslut. Inom miljörörelsen finns två stora organisationer med fokus på avfallsfrågan. Milkas, miljörörelsens kärnavfallssekretariat, och MKG, miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning. Jag träffade två av deras ledande företrädare, Johan Svahn från MKG och Göran Bryntse från Milkas. Vad beror det på att man idag inte talar om riskerna med avfall och med åldrande reaktorer, trots att några av de äldsta reaktorerna i Europa ligger i Sverige?
Erfarenhet har ju visat det, att efter Tjernobyl och efter Fukushima, då blev det ju liksom kärnkraftsdebatt igen. Men sen 5 år senare så tynar den bort, så att nu är den ju nästan borta.
Efter Harrisburg så blev det ju till och med folkomröstning.
Precis.
Ja. Ja, men vad kan man tro? Är det så att man inte behöver bekymra sig om säkerheten?
Ja, det beror ju alldeles mycket på. Jag bekymrar mig, men väldigt många gör det inte, därför att de har glömt bort det. Minnet är ju kort.
Jag tror att man kan säga så här också, att reaktorerna blir bara äldre och äldre. Och det finns ju ändå en ökande risk med gamla maskiner att de faktiskt går sönder. Så att det är jag lite rädd för. Och dessutom så blir de mindre och mindre lönsamma. Alltså man måste också kanske då pressa dem lite extra på olika sätt. Och det är också en risk. Så att den kombinationen är inte bra. Och jag hoppas verkligen att vi kan lägga ner fler och fler reaktorer innan det händer någonting nästa gång. Men det är klart att händer en olycka, och framförallt om den händer till exempel i USA eller Europa, då skulle det vara, ja, då är det ju dödsstöten för kärnkraften, helt klart.
Men vad är det som skulle kunna hända? Vad är det för risker som finns?
Ja, alltså, den stora risken är ju terrorismen, tycker jag. Vi lever ju terrorismens tidevarv. Och det är väldigt lätt att förstöra eller sabotera kylvattenledningarna till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Så att då smäller det ju helt enkelt. Och ta klabb då, och så vidare. Där skulle man liksom torpedera kylvattenledningen, finns bara en till klabb. Och då händer det ju grejer. Det finns mycket plutonium där i klabb. 75, 80, kanske snart 100 kilo. Och det räcker ju för att hela världen skulle kunna få lungcancer av det då. Så att det är den största risken, tycker jag, så är det terrorismen.
Men är det så att klabb, alltså det här mellanlagret i Oskarshamn, har de bara en kylledning?
Ja.
Efter Fukushima så måste ju i alla fall kärnkraftverken ha dubbla, och de måste ha något oberoende också.
Och det är reaktorerna det, men inte klabb och så vidare. Det är en annan fråga.
Ja, men det är ju ändå samma material.
Ja,
alltså, men det är plutonium och det är ju...
Sådana är reglerna då, och så vidare. Och vi tycker då att avfallsförvaringen ska ligga minst 3 mil från närmaste reaktor. För händer någonting med en reaktor, till exempel på grund av terrorismen, då blir de här avfallslagren otillgängliga, och det ska de inte vara.
Du menar att man kan inte komma åt dem?
Nej.
Då?
Nej, det är som i Fukushima liksom.
Hur ser det ut då i när kärnkraftverken tar ut det använda bränslet ur ur reaktorn, var hamnar det då till att börja med?
Ja, det börjar ju med att man låter det vara kvar vid reaktorn då i ett år ungefär för att det ska kylas ner. Och sen tar man ju det då med båt till Oskarshamn och till The Club, det här mellanlagret då. Och det är det ju risker med när det ligger just i de här mellanlagringsenheterna på kraftverken. Men och det gäller ju i ännu mycket mer i många andra länder där all bränsle som har varit i en reaktor, till exempel i USA eller på andra länder, ligger kvar vid reaktorn. Och det var ju ett av problemen i Fukushima, att det fanns väldigt mycket bränsle i de här tankarna som då riskerade att torka ut och orsaka ännu mycket mer problem nästan än själva reaktorn om de hade smält ner bränslet i de här mellanlagringen på reaktorerna. Men i Sverige så tar vi det så snabbt som möjligt då till CLAB.
Men är det inte, det måste ändå ta något år eller så?
Ja, det tar ett år därför att det är för varmt från början. Det måste svalna så att man kan toppa in det i de här transportbehållarna som ska då gå in på båten. Det är en båt som transporterar dem till Oskarshamn. Sen så kan man ju säga så här om då CLAB att nu har man ju då kylsystem som då Göran säger som är sårbara. Worst case så kan man då egentligen också låta havsvatten bara rinna ner i CLAB. Alltså eftersom CLAB ligger på 50 meters djup och det ligger alltså under havsnivån. Så att man kan alltid nödkyla, men då blir det ju ett elände att hantera det hela efteråt så att säga. Då. Men det är klart att CLAB är ju den mellanlagren vi har nu. Och det ligger ju ändå under marken, så att det är ju lite säkrare än att det ligger ovanför jordbränslet som det gör då vid reaktorerna.
Vid reaktorerna ligger det bara ute på marken alltså?
Ja, det varierar. Ja, egentligen i skjul. Alltså.
De har inga bassänger och så?
Jo, det ligger i vattenbassänger för det måste kylas.
Ja.
Men det är ju ett problem. Alltså om de där vattenbassängen tappar vattnet, då alltså det kokar loss liksom, att det kräver ju aktiv kylning hela tiden, de här bassängerna som det ligger i. Och det är ju det som hände i Fukushima. Det var ju ett av de stora sakerna, hur man skulle återfå kylningen i de här bassängerna som fanns i varje reaktor då, där använda kärnbränslet fanns då från reaktorerna för många, många år innan. Det fanns även i Fukushima en central anläggning där man också flyttade över en del bränsle, men det fanns mycket bränsle. Flera års bränsle i varje reaktor då.
Men det betyder ju då både ute i Forsmark och Oskarshamn och på Ringhals så ligger det här i...
Det finns alltid sånt bränsle som ligger mer oskyddat ändå än inne i reaktorn. Ja.
Men sen så tas det då till mellanlagret i Oskarshamn. Hur mycket och hur länge kan det ligga där?
Ser och konstaterar att det kan ligga där till 2090. För vår bedömning är att ett slutförvar kan inte förslutas förrän sista reaktorns bränslen har kylts ner så mycket att de går att transportera till det här lagret i Forsmark. Då. Och det är kring 2090 då, enligt de prognoser som finns så länge de senaste reaktorerna kan vara i drift. Då. Och sen måste det liksom... Det ligger i CLAB då ett antal år innan man kan liksom transportera det vidare. Då.
Så det stämmer, Göran. Alltså det är ett måste. Men industrin säger ju själva då att det kan ligga där i 100 år. Vilket
ja, det är minimum.
I storlek. Och det undrar jag om inte det skulle kunna stämma. För att det beror lite på hur mycket, om det åldras på något sätt i CLAB eller inte. Och det ser man kanske inte riktigt tecken på än så länge. Frågan är ju då också, kommer allt att kunna hamna i CLAB? Alltså om vi inte får ett slutförvar, om de här kopparkapslarna inte funkar så får vi ingen slutförvar, eller ett kärnbränsleförvar nu då. Och då har bolaget begärt att få expandera innehållet i CLAB. Då gör man inte det genom att bygga nya bassänger, utan då gör man det genom att kompaktera bränslet. Man lägger det tätare i nya behållare. Men då skulle ju, uppdömer jag, allt bränsle kunna hamna där om reaktorerna inte körs jättemycket längre än de än de har sagt nu.
Nej, det blir det, ju några det, ton per år.
Det är ju det så. Men det skulle betyda att det är ungefär 7000 ton nu i förvaret. Och 11000 ton vill man kunna få tillstånd till att lägga i. Man har tillstånd för 8000 för närvarande. Så att vi behöver förmodligen inte då bygga någonting nytt. Även om vi inte får ett kärnbränsleförvar. Utan där kan det ligga, och kan det ligga där i 100 år. På sätt, alltså det är ju alltid risker naturligtvis här. Det är ju alltid risker. Och det blir mera risker faktiskt om det är tätpackat. För då, ja, då kräver det mera kylning, kan man säga. Mm. Då, det, ett alternativ det är ju att man flyttar över en del till torrbehållare. Alltså behållare som kyls med luft bara. Och sådana behållare finns det massor av i världen. De flesta länder har torrförvaring som huvudalternativ för långsiktig mellanlagring då. Men då skulle vi behöva göra något helt annorlunda än vi gör idag i så fall. Då.
Och men då skulle det ligga torrt alltså?
Ja, och där i en sån torrbehållare, där kan man inte tappa kylningen egentligen. Men det är en, så det är en annan teknik. Men det skulle kunna vara säkrare, möjligtvis då också.
Men det finns ju ändå idéer om att bygga nya reaktorer. Kanske inte sådana stora som vi har idag, men små reaktorer. Vattenfall är till exempel engagerade i ett sådant projekt i Estland. De bygger så kallade små reaktorer. Är inte det en framtid då?
Nej, ja, 100 år framåt i tiden, möjligen då. Men för det första blir det ännu dyrare än befintliga reaktorer, som då är ett par gånger dyrare än sol och vind. För det andra så fordrar det upparbetning. Och upparbetning är en klimatbomb. Det släpper ut massor av krypton 85-isotoper som skadar klimatet rätt påtagligt. Så att det är inte klimatvänligt på något sätt. Och sen har det fortfarande samma avfall från små reaktorer som från stora reaktorer. Inte riktigt samma, men det är fortfarande...
Men du säger att det kräver upparbetning. Det är då betyder att man kan använda avfall och återanvända avfall i de här nya reaktorerna.
Ja, alltså en upparbetningsanläggning tar ju hand om en del av avfallet och extraherar plutonium från avfallet. Och
från sen nuvarande kan, alltså, ja. Ja,
som kan sedan driva de här små reaktorerna som det kallas för då. Så att, men det förutsätter ju att man bygger en upparbetningsanläggning för minst 100 miljarder kronor. Och det lär man inte göra, utan då får vi lov att vara importberoende helt och hållet för att få bränsle till de här små reaktorerna. Och det kan ju vara besvärligt i en avspärrningssituation då.
Men bygger man ju en...
Nej, men alltså det är det som är lite intressant att du säger det. Att man bygger, för det gör man inte. Alltså det här estniska... projektet är ju bara pappersprojekt. Alltså det är bara småpengar och ett pappersprojekt. Ungefär som att de forskningspengar som finns i Sverige för att bygga en reaktor i Oskarshamn fortfarande bara är småpengar och pappersprojekt än så länge. Det som också är viktigt här att förstå, det är ju att det viktiga är ju att vi kommer åt klimatproblematiken. Och det är bråttom. Och där finns inte de här små reaktorerna med på banan. Alltså. De är ju små, det hör man ju. Det kan ju inte bidra så mycket. Och för det andra så tar det väldigt lång tid innan de kommer att bli någon reaktor överhuvudtaget.
Mm, blir det väldigt mycket plutoniumtransporter. Och det är ju livsfarligt, för det räcker ju med 6 kilo plutonium som en terrorist snor, så kan han göra en atombomb av det. Alltså.
Men har inte kärnkraften någon roll i klimatdebatten då?
Nej. Ja, den roll den har det är att förhindra en snabb förändring mot ett förnybart samhälle. Energisamhälle.
Den bromsar?
Ja, diskussionen bromsar.
Ja, jag håller fullständigt med. Det är en bromskloss.
Hur länge tror ni att de svenska kärnkraftverken kommer att köras?
2035.
Det är bara 15 år till. Alltså.
Jag tror att vi måste ha en plan för att då... ta ner en reaktor i taget, kanske med några års mellanrum, för att vi ska kunna fylla på då med annan el under tiden. Så att det som är problemet nu, det är att man säger att ja, reaktorerna kommer att gå länge liksom och sådär. Då behöver vi inte göra så mycket. Men vi kan inte stänga alla reaktorer 2040 heller. 2040, det är bara 5 års tid. Om alla ska gå 40 år så är det bara 5 års tid som vi ska liksom stänga resterande reaktorer och ersätta dem. Så kan vi inte ha det heller, utan det behövs en plan för avvecklingen.
Och det börjar väl nu då med Ringhals. Och Oskarshamn är ju två stycken som är ner.
Ja,
släckta.
Och det märktes ju knappt. Det har ju inte märkts knappt. Vi hade det här problemet i sommar då. Men det hade man nog löst genom att liksom den här sydvästlänken då hade varit igång som nu förhoppningsvis kommer igång i höst.
Ja, men hur gamla tror ni att de kan bli de här då? Om nu Juniper säger att Oskarshamn 3 kan bli 80 år.
Ja, det är obevisat påstående. Det finns ingen reaktor som har gått ens 60 år. Och det är ju försprödning. Radioaktiviteten försprödar ju liksom reaktortanken och mycket annat teknik som gör att det finns åldringsproblem där på grund av korrosion och försprödning. Så att jag tror absolut inte de kommer att köra i 80 år. Då måste de ha väldigt dyra material för att stå emot det. Och det har de inte.
Och det är helt riktigt. Och dessutom varje snabbstopp påverkar reaktorn så att den...
På vilket sätt då?
Ja, det är ju en kraftig omställning utav reaktortanken när den stannar så snabbt. Och det finns ju ett regelverk som säger att man får inte ha för mycket snabbstopp under en livslängd. Man kan ju ändra på det så att säga. Jag tror att det är uppgång också. Man kommer att omvärdera det, eventuellt det lite. Men det viktigaste egentligen tror jag det är alltså att ekonomin inte kommer att funka för de här reaktorerna. Och det kommer vi se snabbt. Vi bygger alltså ut vindkraft ytterligare nu. Det har ju kommit väldigt mycket vindkraft de senaste 2-3 åren. Och det kommer lika mycket de närmaste 2-3 åren. Så vi kommer att se elpriser som kommer att göra mycket av kärnkraften olönsam. Rätt snabbt egentligen tror jag faktiskt.
Men du sa någonting där att man kan alltid ändra på det. Det är ju så att det är mycket som har förändrats. Det är många som får dispens för att göra det som man inte fick göra för några år sedan. Och får de inte oberoende kylningar på kärnkraftverken nu efter Fukushima så kan de få dispens. Hur mycket dispenser kan man ge?
Ja, politikerna gör som de vill. Så det kan de väl göra ganska mycket.
Ja, myndigheterna är ju de som ger dem dispens och också så att jag tror att man kan säga att något år så där kan de få dispens för. Men sen får man ju hoppas att myndigheten säger till vid någon tidpunkt och säger att det här går inte längre, så här kan vi inte ha det.
Men det är ju inte för inte som det kommer nya regler och nya säkerhetskrav.
Mm. Ja, det är ju Fukushima som påverkar nu väldigt mycket, det som hände i Fukushima. Som faktiskt, det är ju rätt många år senare, men det är ju nu det står igenom ordentligt. De säkerhetskraven som kommer efter Fukushima-olyckan.
Men hur kunde man plötsligt bara få tillstånd att bygga en reaktor ny i Oskarshamn? Visserligen forskning, säger ni, men det måste ju ändå finnas tillstånd att här bygger vi en ny kärnkraftsreaktor. Den ska stå klar om 10 år, säger de.
Det var det jag sa förut. Det är bara papperskonstruktioner fortfarande. Det finns ingen ansökan. Det finns inte ens en konstruktionsritning för den här reaktorn egentligen än. Så att det är inte tillstånd. Det är tillstånd... Alltså, det är det som är så konstigt på något sätt, att det finns någon bild av att man bara kan bygga en reaktor i Oskarshamn. Men det är en gigantisk process att ta fram det underlag som behövs för att göra en ansökan som sen ska få tillstånd då utav miljödomstolen, regeringen, strålsäkerhetsmyndigheten. Det här är inget, det låter liksom, vi klarar om 10 år, men det är helt orimligt. Och framförallt när man inte har mer resurser än man har nu. Alltså man har 50 miljoner ifrån forskningsstiftelsen. Kanske då att man har ju sagt från Moderaterna och KD att man vill lägga till ytterligare 200 miljoner. Det är Liberalerna och Moderaterna som lägger till ytterligare 200 miljoner. Men det är faktiskt små pengar när det handlar om att bygga även en forskningsreaktor. Det kostar extremt mycket mer än så.
Och sen alla säkerhetstillstånd man måste ha. Jag menar, titta på den finska reaktorn som håller på att bygga. Sen skulle startats i april 2009. Senast budet att den kommer att kunna leverera el 2020. Och det beror på att tillståndsprövningen har varit ganska komplicerad. Det måste ju till liksom rätt material och hela faderullan. Så att det kommer att ta mycket längre tid än vad man trodde. Då. Man trodde först att det skulle gå på 4 år. Nu kommer det att ta... 2005, till 2017 år då.
Men finns det inget bra med att man forskar på ny kärnkraft? Finns det inget bra med det?
Ja, det är ju bra för doktoranderna som doktorerar på det där då förstås. Sen tycker jag det är ett enormt slöseri med pengar.
En möjlig positiv sak man skulle kunna säga är att de där doktoranderna och andra som du lär sig mer om kärnkraft, de lär sig också samma saker som man behöver för att ta hand om avfallet. Så att vi kan ju få, vi utbildar väl kanske då ett antal doktorer som kan hjälpa till med avfallshanteringen istället framöver. Det är väl inte helt fel.
Nej, det skulle kunna vara något. Ja. Göran Brintze, Johan Svahn, tack för att ni var med.